helt enkelt. Mitt enkla budskap idag, om du vill ha en titel på den här predikan, är en Gud som bär genom allt. En Gud som bär genom allt. Ni vet, det finns många i Bibeln som har olika säsonger. Vi läser om stora gudsmän, eller vi ser stora gudsmän. Vi möter människor och så möter vi dem ofta bara i den här säsongen när det stora genombrottet kommer. Vi möter dem när deras liv liksom bryter igenom och det blir seger. Och jag kände nog lite grann så. Jag gick igenom massa saker och så går det några år. Det är ganska många år innan jag vågade säga till någon egentligen vad jag hade gått igenom. Därför att jag var lite rädd att jag skulle bli definierad av precis den säsongen jag var i då. Så därför så dröjde ganska många år, eller väldigt många år ska jag säga, innan jag vågade skriva den här boken genom allt. För att jag kände att det var så mycket som hade hänt och jag ville vara säker på att Gud, det här liksom skulle hålla. Mitt mirakel skulle hålla. Och vi kan se genom livet, vi kan se på Mose till exempel. Mose hade 40 år i ett palats som en styvson till farao. Hans liv var i lyx. Han levde ett fantastiskt liv, men någonstans så kände han ju, han blev påmind i slutet av de här 40 åren någonstans om sitt ursprung. Han blev frustrerad, han hamnade i köttet, han gick och dödade en egyptier och så flydde han ut till öknen. Och där har han ytterligare 40 år, en säsong där han träffade sin fru, han levde där ute, han byggde upp sitt liv där, fick barn. Men rätt vad det är så kommer den brinnande busken, och det här känner vi ju till. Och Gud kallar honom att ta Guds folk tillbaka från slaveriet. Och där följer ytterligare 40 år. Han tar Guds folk ur slaveriet. Han går genom öknen och det blir en vandring på 40 år innan han till slut är på väg in i det förlovade landet. Men han får ju faktiskt inte vara med om den resan. Tänk om Mose hade gett upp där någonstans. Tänk om Mose hade stannat när han hade begått det här brottet och dödat den här egyptiern och dragit iväg. Och sen hade det liksom inte, jag orkar inte längre, jag struntar i det här. Då hade ju inte vi haft fortsättning på hela den här fantastiska berättelsen om hur Israels barn kommer igenom på andra sidan, kommer tillbaka till det förlovade landet. Och ibland är det så med oss alla, tror jag, att vi går igenom livet. Vi har säsonger som är fantastiska. Vi har säsonger där vi tycker att livet leker. Jag kommer ihåg några år här. När jag tänker tillbaka på några av åren här i Karlstad så tänker jag bara, åh vilken glädje. Vi hade packat på fredagskvällarna uppe i kaféet här. Vi fick kontakt med ett helt stort gäng ungdomar utifrån gatan. Punkarna, någon som kommer ihåg dem. P.O. och Elena och Ingrid, alla kommer ihåg dem. Och vi drog in dem och vi bad för dem. Och vi hade många ungdomar här, mycket unga vuxna. Alltså man kan ha säsonger i livet. Du kanske har en sån säsong när du kanske var lyckligt gift och dina barn var lyckliga och allt var frid och fröjd och allt mådde bra. Men så händer någonting som livet gör för oss. För att vi lever i den här världen, eller hur? Där, och den här världen är inte perfekt. Det kanske är en skilsmässa, det kanske är en sjukdomsbesked, kanske en smärta i din familj, kanske ett företag som går i konkurs, jag vet inte. Men jag vet att livet gör olika saker med oss. Och det är en säsong på något sätt som går ur tiden. Men Gud har inte tänkt att han vill vara en Gud bara för en viss säsong i vårt liv. Utan Gud är ju en Gud för alla, för hela livet, eller hur? Hela livets Gud. För alla säsonger i livet. Och det är det som är egentligen min uppmuntran den här förmiddagen. Jag ska ta fram lite bibelord, vi ska titta på olika punkter. Men mitt budskap och uppmuntran är att stanna inte till för länge. Om du är i en säsong där du känner att livet har slagit till dig ganska hårt. Och du funderar på, var är Gud i allt det här? Eller vad gör jag nu? Eller man blir lite lost och funderar på, Gud, vad har du tänkt nu? För Gud har en plan genom allt. Och är du just nu i en otroligt tuff situation, så är det inte så att det är där du ska stanna kvar. Utan livet kan gå vidare och du kan gå in i en ny säsong. Där du ser att Guds nåd är med varje år. Och när jag bodde här, jag träffade ju Anders. Vi gifte oss, livet lekte på många sätt. Jag var med, jag delade lovsång här. Vi var igång för fullt, jag pluggade till lärare. Livet var fantastiskt. Men jag hade en inneboende oro i mig som nästan ingen visste om. Och en oro som var inte bara, ni vet, att man blir orolig för något, utan det kvävde mitt liv på något sätt. Och en dag här i december 96 så minns jag det så otroligt väl. För då var det som att det slog till mig en så stark panikångest. Som vi höll på att planera för en nyårskonferens vi hade här i december 96. Och det var som att en panikångest slog till mig. Men det var inte så att den bara kom ett par dagar och sen gick vidare som det hade varit förut. Utan den här gången så tog den totalt musten ur mig. Det var som den bara slog ner mig på marken. Och jag blev helt förtvivlad förstås. Anders blev helt förtvivlad. Han var ju pastor här och vi var någon slags pastorspar, ungdomspastorspar, bredvid Nils och René Ulander. Och jag hade ett ansvar här och ni vet allt man ska göra i livet. Och vi var nygifta, inte ska man gå runt och vara ledsen och deppig när man är nygift. Och Anders, han har inte alls växt upp med sån här oro, så han undrar vad är hela friden. Han är en trygg norrlänning, han fattar ingenting. Och jag gick till läkare och de undersökte hela min kropp för att se om liksom, det är något fel på mig. Men ingen hittade något fel. Och till slut så sa läkaren till mig att du har panikångest. Och det här var ju då 96. Och jag menar på den tiden så pratade ingen om panikångest eller ångest eller oro. För att, och jag visste någon som hade haft ångest och den personen var ju, hade hamnat på psyket och fått några konstiga tabletter och blev helt liksom. Alltså det var den bilden jag hade, för man pratade inte om att man kan ha ångest. Utan jag tänkte så här, det här säger vi inte till någon. Och vi pratade faktiskt inte ens med vår egen familj till en början. Utan jag försökte dela det, jag vet att jag slutade leda lovsång. Men jag var kvar, jag gick på gudstjänster och jag började gå till en terapeut. Och jag vet att i den vevan så sa vi så här, men liksom, jag sa till Anders, hur ska vi, det finns ju ingen som har blivit helad. Jag vet ingen som har blivit helad från psykisk sjukdom. För man använde ju det ordet, man talade inte om psykisk ohälsa på den här tiden. Och definitivt inte i kyrkans värld. Så att jag vet att jag sa till Anders, vad ska vi göra? Och då så sa han att, eller för han är en man full av tro och bön och alltid varit. Så han sa, om ingen annan någonsin har blivit helad från panikångest så ska du vara den första. Och där började en process som pågick i 2,5 år faktiskt. Där vi försökte navigera livet. Vi var på otaliga promenader på Skutberget. Gick igenom den skogen, gick igenom alla vandringsleder som finns här i Karlstad. Vi gick, jag hade ett lång rad bibelord som jag proklamerade över mitt liv. Som jag bad ut över mitt liv. Det var några få vänner som visste om det. De sitter här på andra raden. De visste om vad som försiggick. Men det var väldigt få som visste vad som egentligen hände. Och, för jag var så rädd för att bli stämplad för livet. Att det är liksom, det här är Camilla Olsson. Hon är psykiskt sjuk. Hon är svag i nerverna, sa man jättemycket på den tiden. Svag i nerverna. Vilka uttryck. Ja, men hur som helst. Och jag bad och vi läste Bibeln och vi läste om helande och jag kände ingenting. På många månader kände jag ingenting. Det var lika stark ångest. Det var jättejobbigt. Och jag vet, jag vaknade upp i min lägenhet på morgonen och kände det här blir en värdelös dag. Det var liksom första tanken i mitt huvud. Det här blir en värdelös dag. Det här blir jättejobbigt. Men är det någon som vet att Guds ord är levande och verksamt. Och det var ett av de orden jag läste. Guds ord är levande och verksamt. Jag läste ett ord till exempel också som står så här. Saltaren 40. Det här har jag inte skickat till er så ni behöver inte leta efter det nu. Jag väntade och väntade på Herren. Och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop. Upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan och gjorde mina steg fasta. Han la en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta och förtrösta på Herren. Det var ett av de bibelorden jag läste. Han drog mig upp ur fördärvets grop. Och det står ju så också, jag väntade och väntade på Herren. Visst är det jobbigt att vänta. Det finns inget jag tycker mindre om än att stå i köer och vänta. Man får en sån här kölapp eller man sitter i telefonen och det säger du är plats 98 i kön. Ibland känns det så i livet med Gud, eller hur, när vi längtar efter ett mirakel. Du är plats 98. Det är ju inte så Gud funkar, eller hur? Men ibland är det som att han vill pröva vår uthållighet och vår tro om vi verkligen litar på honom. Så jag bad och det hände massa. Och under tiden så hoppade jag av min utbildning ett tag. För jag klarade inte av det. Jag var engagerad här. Jag vet att jag fortsatte vara engagerad på fredagskvällarna. För när jag mötte de här trasiga ungdomarna så vet jag att på fredagskvällarna så tappade jag mig själv. Jag liksom glömde bort att känna hur jag mådde. Och jag bara visade dem kärlek och jag liksom älskade att vara med dem. Men till slut så började jag vakna på morgonen med en känsla av hopp. En känsla av att ja, men det här kanske blir bra idag. Den här dagen kanske faktiskt blir bra. Och till slut mer och mer så kände jag hur ordet som är levande började få liv i mig. Och ramla ner från bara vara någonting som jag tänkte i huvudet. Ni vet, vi kan läsa Bibeln och Bibeln blir en liksom kunskap för oss. Men ordet behöver bli en uppenbarelse för oss. Och rätt var det så ramlade ner. Det var som att den helige ande visade och gav en uppenbarelse om ordet. Och det fick liv i mig. Och ledde till att jag 99 kunde ta min examen äntligen. Och på hösten flyttade vi ner till Skåne. Vi lämnade Karlstad. Och jag skulle försörja oss helt. För att vi gick ut helt i tro. Och det var helt beroende av att jag skulle kunna jobba. Och vi flyttade ner och jag tog ett heltidsjobb som lärare. Jag hade aldrig trott att det var möjligt. Jag hade skrivit det som en dröm att kunna jobba, att kunna få barn. Och ett år senare föddes Lukas. Så Gud har varit så god sedan åren gått. Och jag har känt många, många gånger att ångest ibland kommer in på. Det är inte så att bara för att man möter Gud och Gud gör någonting. Så det är inte så att du för aldrig har problem efter det. Och ibland tror vi liksom att om vi börjar känna de här känslorna. Nej, nu kommer det tillbaka. Men det har inte gjort det alls någon gång i den kraft och styrka som det var på den tiden. Utan jag har fått lära mig att leva i tro. På en förväntan på att Gud är med. Men också hantera tankar och känslor som man kan ha ibland. Och det är helt okej. Okay. Det som har funnits som alltid varit starkast för mig, det är ändå kallelsen. Och alla har vi en kallelse. Kallelsen till Gud, eller hur? Kallelsen till gemenskap med Gud. Men också att leva ett liv här och nu för andra människor. Så, en Gud som bär igenom allt. Det jag lärde mig under de här åren som jag vill dela med, det är egentligen tre punkter. De finns i min bok också, men alla har ju inte möjlighet att köpa den idag. Och alla kanske inte vill köpa den. Så att, men nu ska få mina tre punkter ändå. Det jag lärde mig under de här tiden, det var att ni vet, vi har Gud, vi har Fader, Sonen och den helige Ande. Det är ju Gud, tre i ett. Vi pratar om treenigheten. Och när jag hamnade i den här situationen så jag började känna att jag tappade bort mig själv. Så förstod jag att jag måste bara förstå vem Gud är för mig. Och det första var att jag lärde känna faktiskt Faderns kärlek. Faderns kärlek. Har du växt upp i kyrkan så har vi alltid pratat om Fadern, eller hur? Vi pratar om far, att Gud och far har en kärlek för oss. Bibeln säger ju så här i Psaltaren 103. Den tror jag ska kunna komma. Ja. Som en far förbarmar sig över barnen. Så förbarmar sig Herren över den som vördar honom. För han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Som en far förbarmar sig över barnen. Sen står det också i Romarbrevet 8:15. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba, far. Anden själv vittnar med vår ande om att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också Guds arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider för honom för att också förhärligas med honom. Gud är vår far. Och vi säger ju det i kyrkan jätteofta, eller hur? Gud är vår far och sådär. Men det jag märkte var att jag många gånger förväxlade liksom bilden av vem Gud som far var med min egen far. Och det är inte så jättekonstigt. Och när vi säger de här sakerna så ibland så tror jag så här, du kanske sitter här och du kanske har haft en frånvarande far. Eller du kanske har haft en far som faktiskt inte har varit en bra far. Har haft en pappa som inte du har kunnat lita på. En pappa som har svikit. Någon kanske har haft en fantastisk far. Men det är ju ändå så att den far Bibeln målar fram, det är en far som är långt mycket bättre än någon annan mänsklig far kan vara. Han är ju urfaden. Han är ju bilden av vad alla fäder någonsin kan bli. Och jag växte upp med en kärleksfull, fantastisk far. En pappa som var fantastisk. Men han var också en pappa med väldigt mycket oro. Han hade egentligen jättemycket oro. Han var väldigt så här skojig och skämtsam. Och alla älskade honom trogen. Han hade hur mycket fina fördelar som helst. Men ändå var han ju min pappa. Som var liksom en vanlig man med sina utmaningar. Och jag märkte när jag hamnade i den här situationen att jag inte mådde bra. Att jag förväxlade så lätt. När Gud säger far, då tänkte jag på min egen mänskliga pappa. Som jag visste kämpade med massa saker i livet. Och jag behövde få en uppenbarelse. Vem är Gud, vår far i himmelen? Så jag vet att jag började läsa så mycket bibelställen om vem är Gud. Jag menar, han är en far som förbarmar sig. Jag menar, vi gör allt vi kan som föräldrar för att hjälpa våra barn, eller hur? Ändå räcker vi inte till. Vi gör allt vi kan för att våra barn ska må bra. Jag tror de allra flesta föräldrar gör allt de kan för att deras föräldrar eller för att deras barn ska må bra. Men ändå är det så att vi är människor, eller hur? Och Gud är Gud. Och vår far i himlen, han är så mycket mer god än någon annan kan föreställa sig. Han förbarmar sig över dig. Så när det står att när som en far förbarmar sig över barnen så förbarmar sig Herren över oss. Men det är på en nivå som vi inte alltid kan förstå. Och jag har så många gånger i livet behövt be Gud. Gud, visa mig hur god du verkligen är. Och jag tror att det är någonting som vi gång på gång behöver faktiskt få en uppenbarelse om. Vem är du, far? Hur är du en far för mig? Och i olika tillfällen i livet, och speciellt för mig den här tiden då, när jag gick igenom det här, så kände jag att jag behövde få en uppenbarelse om att Gud är en god far för mig. Inte någon som bara, men du får skylla dig själv nu, Camilla. Du skulle inte strula till det så mycket när du var tonåring, vilket jag gjorde. Det är därför du har problem nu. För jag menar, hur mycket vi än försöker ibland så är vi bara människor och livet händer. Och vi kommer alla ha svagheter. Ingen av oss kan döma någon annan. För vi kommer alla gå igenom livet och frestas och utmanas. Och en del så slår det till hårdare på. En del verkar gå igenom livet ganska så smidigt. Men förr eller senare händer någonting som gör att vår tro och övertygelse och förtröstan på vår far prövas. Och då kan vi ju välja antingen att fly iväg. Och tänka, jag orkar inte det här kristna livet längre. För Gud fanns ju inte för mig när jag behövde det som bäst. Kanske man tänker. Men jag tror att om vi väntar på Gud så kan vi få uppleva faderns kärlek. För vi är hans barn. Det står att vi har fått ett barnaskapens ande. Alltså vi vet ju att om du är barn till en pappa och mamma som äger någonting så vet vi att vi har rätt till vårt arv. Om det inte strular till sig som det gör ibland. Men vi har rätt, vi har en arvslott. Och på samma sätt så säger Bibeln att Gud, vi har fått en arvslott. Vi har fått barnaskapets ande. Den heliga ande placerad i oss. Och det är ett tecken på att vi tillhör. Vi har en far i himlen som bryr sig om oss. Och det är det vi behöver få en uppenbarelse om, att vi har en far i himlen. Jag lärde också känna som nummer två, Jesus som smärtornas man. Och det är inte alltid en härlig erfarenhet att gå igenom smärta. Någon som kan hålla, det är inte så att man längtar. Gud, ge mig lite smärta i livet. Ibland går vi igenom prövningar och frestelser, men ibland hamnar vi och blir utsatta för smärta. Alltså ibland går vi rakt in i någonting som inte var så smart. Alltså Lukas när han var liten, han var på, om man säger så här, alla de högsta platserna man kunde klättra upp på, där var Lukas. De mest utmanande, svåra grejer man kunde testa på, där var det. Och jag vet inte hur många gånger jag var på akuten med Lukas när han växte upp. Och jag kan säga så här, då kan man känna så här, han orsakade sig själv smärta, men också sin familj. Jag vet en gång, jag måste bara berätta det, för jag blir så påminn om det. En gång, alltså det är egentligen jättemånga gånger jag ska berätta, men en speciell gång, det var när din lärare ringde. Din lärare ringde, jag vet inte om du gick i fyran kanske. Ni hade varit på någon skolutflykt uppe på Chalmers och du hade gått in i någonting. Det var något som hade hänt. Och så ringde hon till mig och sa, ja Lukas, han kanske behöver åka hem för han har slått i huvudet eller pannan. Jaha, men hur mår han då? Nej, men han mår bra. Men han har fått en bula som är ganska stor. Okej. Jag tänkte, ja, men jag kan väl åka och hämta honom då. Och hon, ja, den är ganska stor, sa hon. Minns du detta? Och jag åker upp med bilen. Vi har ju bott i Göteborg i 16 år. Vi jobbade där som kyrkan. Jag hade förmån att vara heltidsanställd pastor i 10 år under barnens uppväxt. Vilket var väldigt bra. För då var man lite fri att åka till akuten. Det har varit svårt att hitta annat jobb. Men i alla fall. Så då kommer jag fram och ska hämta Lukas. Ut kommer han med en jättekeps på huvudet för att dölja. Och här är det, runt ögat är det en bula som jag fortfarande i hela mitt liv aldrig har sett dess like. Den var så stor, för det har slått in någon sån här nerv här precis på ögonbrynet. Så kulan var, det var som en stor pingisboll som satt vid Lukas panna här typ. Och jag bara, oj. Nu förstår jag varför jag skulle hämta honom. Och vi fick åka iväg. Det var ju ingen fara, men det var så gigantisk stor. Så viss smärta genom livet ibland orsakar vi ju själva. På grund av att vi är, ibland går vi vägar. Vi vet att det här borde jag inte ha gått. Eller hur? Men ibland möter vi smärta på grund av andra människors liksom gärningar mot oss. Eller livet händer, sjukdomar, vad vet jag. Och vi måste gå igenom smärta. Och då är det så bra att veta att Jesus är smärtornas man. Ingen smärta kan han inte känna med sig i. Hebreerbrevet 4:15 säger så här. Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har frestats i allt liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Eller Jesaja, men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Smärtornas man. Jesus är smärtornas man. Om du går igenom saker just nu, du känner bara, ingen förstår hur jag har det just nu. Ingen vet hur jag egentligen mår just nu. Så ska du veta att Jesus vet hur du mår just nu. Upplever du utanförskap eller ensamhet, så vet vi att när Jesus hängde på korset var det ingen som ville känna till honom. Petrus förnekade honom. Alla hans lärjungar lämnade honom. Man klarade inte av att se den förnedring som han blev utsatt för. Han som hade varit deras hjälte, deras kung. Han som hade botat sjuka, väckt upp döda. Han som hade varit på dem. Helt plötsligt ville ingen kännas vid honom. Han kände av smärtan av utanförskap, att bli föraktad, att bli förrådd. Han kände av smärtan rent fysiskt i sin kropp. Det finns ingenting som du och jag kommer möta genom livet som han inte kan ha medlidande i. Och många gånger genom åren så har jag fått säga till Jesus: Jesus, du vet vilken smärta jag känner just nu. Och Jesus, han klarar av dina mina rop och skrik och irritation eller frustration. Han fixar vår smärta. Han klarar av våra frågor. Men när vi kommer till honom så visar han alltid på en väg. Och han lindrar ju vår smärta. Och han låter oss inte vara kvar i smärtan för alltid. Och är du genom en sorg just nu? Ibland går man in i någonting som händer. Och den sorgen kan sitta kvar i flera år. En del är med om något som ung. Och sen så går det ett helt liv och man lever fortfarande i den sorgen. Gud vill verkligen hjälpa dig att din smärta ska få förvandlas till frid. Men också till tacksamhet och glädje. Och det gjorde han i mitt liv och gör fortfarande i mitt liv. Och det sista jag vill säga, Lukas, du ska kunna komma upp i pianot här. Det sista jag vill säga är att precis som vi kan lära känna Fadern som vår far i himlen, vår skapare, vår som tar hand om oss, som har planerat vårt liv, och han känner också med oss i smärtan och i sorgen, och han tar alla våra sjukdomar, våra brister. Men så är också Gud, den heliga ande, vår hjälpare. Den heliga ande, vår hjälpare. Och jag är så tacksam för den heliga ande. Jag lärde känna den heliga ande personligt precis det året jag flyttade hit. Jag vet att jag hade läst en bok om den heliga ande. Jag hade ju talat i tungor innan och hört liksom det här med tungotal. Och förstås, jag hade fått undervisning om det förstås. För jag hade ju växt upp i kyrkan. Men jag hade inte förstått hur personlig den heliga ande är. Att den heliga ande kan liksom viska i en när man behöver det här: Gud, heliga ande, fyll mig nu. Och man kan känna den här inre rösten som kommer till en att jag är med dig. Eller Camilla, det här kommer gå bra. Eller du behöver inte vara orolig. Jag har en väg. Jag har en plan. Du ska se att det här kommer bli bra. Så många gånger har den heliga ande fyllt mig. På nytt, om och om igen. Han är vår hjälpare. Han är vår kraft. Han är vårt liv. Den heliga ande är den som hjälper dig att läsa Bibeln. Den heliga ande är den som hjälper dig att förstå sig på livet. Eller förstå, ska jag gå till vänster, ska jag gå till höger? Gud, hur ska jag göra? Den heliga ande leder oss. Och han är här, han är verksam. Han bor i dig och mig. När Jesus flyttar in i vårt hjärta så kommer den heliga ande in. Och den heliga ande kan påverka ditt liv hela tiden. Det står så här i Romarbrevet 8:26. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Det finns stunder när jag inte vet vad jag ska be om. Jag vet under alla de här åren här, men under alla år som har följt därefter. Som har varit fulla av genombrott och segrar och smällar och slag och allt möjligt som livet är. Stress och kaos och glädje och allt möjligt. Men så många gånger så är jag så här: Gud, vad ska jag be om? Jag vet inte vad jag ska be om just nu. Och jag har bara låtit den heliga ande få fylla mig. Jag har talat i tungor och jag har bett. Jag har sagt: heliga ande, kom. Heliga ande, kom. Och jag vet att just nu så ber jag om någonting. Jag vet inte vad jag ber om. Men det står i ditt ord, Gud, att just nu ber jag om någonting som Fadern vill att jag ska be om. Och då tror jag att jag ber ut hans vilja över mitt liv. Eller över kanske någon väns liv. Eller över mina barns liv. Jag vet inte. Och Johannes evangeliet säger också så här: men hjälparen, den heliga anden som Fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Den heliga ande vill leda oss genom livet. Och jag vill uppmuntra dig. Är du en troende men du kanske inte har talat i tunga på länge? Kanske var länge sedan du lät tungotalet flöda i dig. Plocka upp det igen. Tala i tungor. Vet du, det är ingen känsloupplevelse. Det är ingenting som du gör bara för att känslorna kommer på. Utan det är att låta det flödet som finns här inne få flöda fram. Om du ännu inte har fått tungotalet, eller du kanske inte ens har tänkt på att be om det, eller du kanske har bett om det och inte fått det, fortsätt be om att få tungotalet, för att det är en sån styrka i din tro. Fortsätt be den helige Ande. När du öppnar din bibel och läser på morgonen eller när du läser bibeln, be den helige Ande låta ordet få liv i dig. För mig är det, när jag läser bibeln, det är som att man kan uppleva ibland att den helige Ande tar en sån här överstrykningspenna, ni vet. Och så stryker över vissa ord. Och det som poppar upp i en, och man känner, det där var precis vad jag behövde idag. Så den helige Ande, vilken svårighet eller vad du än går igenom livet. Eller kanske just nu att livet bara leker för dig. Kanske är livet fantastiskt. Glöm inte, tacka Gud för det. Men glöm inte förstå att du har en far i himlen som vill leda dig. Du har Jesus, hans son. Han har burit smärta. Han har också burit seger. Så lever du i seger nu. Tacka Gud för det. Han har också gett oss den helige ande som ska vara en hjälpare för oss. Som vill fylla oss med kraft. Som vill fylla oss med liv. Känner du dig modlös? Be att den helige ande ska ge dig kraft igen. Känner du att du är vilsen och inte vet vilken väg du ska gå? Be den helige ande fylla dig. Känner du att du har tappat glädjen i livet eller glädjen i tjänsten? Så kan den helige ande blåsa liv i det. Den helige ande är vår hjälpare. Ska vi resa oss upp allihopa här inne? Så ska vi, och låsningsteamet kan komma upp här. Jag ska be en bön, låsningsteamet ska sjunga en sång och sen ska jag göra en inbjudan med oss alla. Men jag tackar dig, helige ande, för att du är här just nu. Jag tackar dig för att du, Gud, är en Gud för hela livet. För alla livets säsonger, Jesus. Jag tackar dig, far i himlen, att du är vår far. Du förbarmar dig över oss. Du leder oss, Herre. Som barn får vi vara här och gå dina vägar. Tack, far, för att du är här. Tack Jesus för att du, Jesus, är smärtornas man. Du tog smärta, du tog sjukdom, du tog brist, du tog utanförskap. Herre, men du och ditt namn sägs är seger för oss. Ditt namn står över alla andra namn. Jag tackar Jesus för att du är här just nu. Tack helige ande att du är hjälparen som blåser liv i oss. Du är hjälparen som fyller oss. Och jag tackar att du är här inne i det här rummet just nu. Du vet precis vad var och en behöver. Vad var och en går igenom. Och vi prisar dig för att du är en Gud som bär genom allt. I Jesu namn. För